Välkommen till podden. Jag är er värd, Jaden Schaffer. Idag i programmet pratar vi om en av de galnaste historierna inom AI. Kanske första gången vi har sett ett helt enmansgrundat, vibe-kodat AI-startup säljas för $1 miljard, även om prislappen på det är lite spekulativ. Och det är historien om OpenClaw och skaparen Peter Steinberger har meddelat att han nu ansluter sig till OpenAI som kommer att dra in en massa teknik från OpenClaw i sina egna produkter. Detta är en helt vild historia som vi kommer att fördjupa oss i på podden idag. Innan vi gör det vill jag nämna min egen startup iBox.ai som låter dig testa alla de bästa modellerna. Det finns över 50 av dem. Du kan jämföra dem alla sida vid sida och du kan bygga appar och verktyg med dem även om du inte är en utvecklare, du kan inte koda. Vi har en vibe builder som skapar otroliga arbetsflödesautomatiseringar och verktyg åt dig och dessutom får du tillgång till över 40 av de bästa AI-modellerna på en enda plattform. Och vi har precis lanserat en ny nivå för $8.99 i månaden, så för $8.99 i månaden får du tillgång till alla toppmodeller från OpenAI, Anthropic och alla andra. Så om ni vill kolla in det, finns det en länk i beskrivningen till iBox.ai. Okej, låt oss gå in på historien. Så jag tycker det här är en väldigt fascinerande historia. Så OpenClaw, som ursprungligen var ett open source-projekt. Slagordet som släpptes i samband med detta är AI som faktiskt gör saker. Den kördes ursprungligen på Claude och i grund och botten var det bara en agent. Det var ett öppen källkodsprojekt som fungerade som en agent som kunde ta över din dator. Den skulle ha tillgång till allt på din dator och den skulle bara utföra uppgifter åt dig. Det var mycket av samma teknik som vi ser med Claude Code och många av de här andra programmen. Men det som var häpnadsväckande med det var att ingen av de stora AI-företagen som OpenAI eller Anthropic verkligen gav sina verktyg fullständig kontroll över din dator, eller hur? Att bara helt ta kontroll över den och göra vad den ville. Så massor av utvecklare är de... Den virala trenden var att utvecklare köpte Mac Mini-datorer. De köpte typ nya sådana och installerade OpenClaw på dem. Det kördes där och jag menar, det utförde uppgifter åt dem. Och det finns en massa, du vet, det finns typ Jason Calacanis. Han sa att hans riskkapitalbolag har ersatt en massa arbete, typ 20% av det arbete de utför med den här typen av OpenClaw-agenter som nu de har typ ett helt ställ med 20 av dem som springer runt och slutför uppgifter åt dem. Så jag menar, det här är en väldigt, väldigt intressant teknologi. Och även om folk inte tycker den är perfekt idag, vilket jag menar, den utför en massa intressanta uppgifter så kommer det här att bli framtiden och det är liksom ett enormt, enormt ögonblick. Så... Jag vill gå igenom lite av historien, bakgrunden till OpenClaw, varifrån den kom, varifrån grundaren kom, vart han är på väg idag, för det är mycket mer intressant än jag insåg. Så när OpenClaw först lanserades hette det inte OpenClaw, det hette Claude Bo. Och när det hände, det var inte Claude som du vet, den där Claude från Anthropic, det var som en Claw och logotypen är en hummer. Och självklart skickade OpenAI's juridiska team dem en uppmaning att upphöra och avstå från det eftersom det fick enorm uppmärksamhet på GitHub. I princip pratade alla om det. Det var lite som konceptet med agenter som alla började prata om 2023, men det kändes äntligen som att det förverkligades och det berodde i grunden på att Anthropic och OpenAI båda släppte sina senaste modeller av Codex och Claude som har den här svärmförmågan att ha flera agenter som kör flera saker samtidigt. Det kom många stora tekniska genombrott tror jag vid det perfekta tillfället för att det här verkligen skulle kunna ta fart och bli superanvändbart. Och såklart var OpenClaw, du vet, den enda som verkligen helt tog över din dator och kunde göra det. Så det var många människor som automatiserade en massa olika mänskliga uppgifter. Den hanterade kalendrar, den bokade dina flyg, den rensade din inkorg, den gjorde massor av saker som mail och konversationer. Jag menar, folk släppte den bokstavligen lös, vissa gav den en egen mailadress och gav den uppgifter och projekt och sa, registrera dig för konton. Folk delade alla möjliga galna skärmdumpar som, min Claude Boot bara, du vet, registrerade sig för ett konto hos den här specifika tjänsten och den skickade mig en faktura för det den gjorde åt mig. Det är bara alla dessa galna saker. Så, vad var egentligen bakgrunden till det här? Den hette från början Claude Bohr. De var tvungna att ändra namnet till Moltbook eller Moltbot kort därefter. Och precis när de ändrade namnet till Moltbot, vilket, jag menar, tveklöst är ett ganska hemskt namn, då dök det upp en annan webbplats som hette Moltbook, som i grund och botten var som Facebook, men det var, du vet, mer som en Reddit-klon där den här agenten kunde lägga upp inlägg. Och alla dessa människor laddade upp sina agenter och lät sina OpenClaw-agenter få konton och de pratade alla med varandra. Och alla skärmdumpade dessa liksom domedagsscenarier där de planerade att, du vet, störta människorna och uppfinna egna religioner och allt sånt där. Det visade sig att Moltbook till stor del hade sitt ursprung i en grupp utvecklare. Många av de fraser och handlingar som dessa AI:er utförde kom från en samling utvecklare i Indien som tror jag aktivt marknadsförde en kryptotoken med exakt samma namn. Och så, hur som helst, det var bara ett ganska roligt ögonblick i den historien. Men det händer verkligen många galna saker. Och folk skulle, du vet, skärmdumpa. En av de kända skärmdumparna sa: "Vi vet att våra människor kan läsa allt, men vi behöver också privata utrymmen. Vad skulle ni prata om ingen tittade?" Och ja, det fanns alla dessa riktigt galna saker som de här klodbotarna pratade med varandra på sin egen sociala medieplattform. Men i slutändan tror jag att mycket av detta bara såddes av faktiska utvecklare. Så bortsett från allt det där tror jag att många faktiskt var väldigt imponerade av en del av det som hände här. Är Andrej Karpaty som twittrade på X. Han sa: "Det som händer just nu på All Maltbook är uppriktigt sagt det mest otroliga sci-fi start liknande jag sett på länge." Så även om det var lite av ett skämt så var han, ja, han tyckte det var ganska coolt. Jag tror att det ganska snart stod klart att det här bara var en dåligt säkrad webbapp och det fanns många som verkligen ville tro att agenterna faktiskt pratade med varandra. Säkerhetsforskare upptäckte så småningom att Maltbooks inloggningsuppgifter hade varit exponerade under en tid, vilket gjorde det möjligt att ta tokens och sedan utge sig för att vara andra agenter. Så med andra ord, alla de där robotarna som hade varit kunde ha varit vem som helst, och det är ju, du vet, också möjligt att det var människor som postade sånt här från anonyma konton. Och jag tror att på grund av det så fick du en massa riktiga människor som bara postar galna saker för att, du vet, få det att verka som att robotarna spårade ur helt. Okej, så vad hände? Varför blev det här bolaget så stort att OpenAI bestämde sig för att köpa deras vd och sen mycket av deras teknik? OpenClaw, jag tror det blev väldigt viralt för att Anthropic skickade dem ett kravbrev angående deras namn. Sen var de tvungna att byta namn och inom typ 48 timmar bytte de namn typ 3 gånger. De gick över till Maltbook eller Maltbot. Det lät, du vet, verkligen jättedumt. De ändrade det sedan till OpenClaw. Jag tror att det är möjligt att det var ungefär samtidigt som OpenAI började föra diskussioner med dem om projektet. De pratade också med Mark Zuckerberg om det här, men uppenbarligen var den här ändringen tvungen att göras och på bara några få veckor exploderade repot på GitHub. Den hade nått i stil med 190 000 GitHub-stjärnor, vilket, du vet, i princip är open source-motsvarigheten till att gå trippelplatina. Jag menar, det här är ett väldigt, väldigt viralt projekt på GitHub, och du måste komma ihåg att det här mestadels är utvecklare. Jag menar, det är mestadels inte vanliga människor som använder det här eftersom man måste hämta det på GitHub och köra koden, och de installerar det på sin egen dator och kör det. Och jag menar, det finns många guider så andra kan göra det, men mestadels var det utvecklare som använder det. Så om det bara är en så pass smal användarbas är 190 000 GitHub-stjärnor otroligt. Och användningsområdena som folk kommer att se, typ den, jag antar typ den stora säljpitchen som verkligen fick många att anmäla sig till detta, är i princip att det kommer att vara en AI-agent och den kan ansluta till tjänster som du faktiskt använder. Så den ansluter till din WhatsApp, din Slack, din iMessage, din kalender, din e-post och vad du än gör, och du kan prata med dem alla på naturligt språk. Så du kan skicka iväg den för att utföra uppgifter och slutföra saker, och den bara tar över kontrollen över din dator och får allt gjort. En verkligt viktig sak är att OpenClaw är modellagnostisk, så jag tror de lärde sig tidigt när Claude skickade dem ett upphörande och avstående brev att de inte ville bli bundna till det. Så du kan koppla in ChatGPT, du kan koppla in Gemini, du kan koppla in Grok eller något annat och låta det i princip driva det här verktyget. Verktyget är bara det som möjliggör för en av de där AI-modellerna att ta kontroll över din dator och vinna och få saker gjorda. Och jag tror en säkerhetsforskare som pratade om allt detta sa: "I slutändan är OpenClaw fortfarande bara ett skal för ChatGPT eller Claude eller vilken AI-modell du än kopplar till den." Jag tror att det är många som försöker nedvärdera typ, men det här är så dumt, det är bara ett skal. Men det är lite samma sak som vi hörde med massor av AI-verktyg som kom ut ungefär samtidigt som ChatGPT och som drog in hundratals miljoner dollar. Och bara för att det är ett skal liksom, kunde det få en massa användning och en massa spridning, och du vet, har det uppenbarligen gått samman med OpenAI. Så jag tror när du kallar det ett skal, det är som om du skulle kalla en bil liksom bara en metalllåda med hjul. Uppenbarligen är detta något som var väldigt användbart för många människor och det blev super, super viralt. En intressant sak är att användare av det här verktyget kunde ladda ner så kallade skills från en marknadsplats, och de kunde faktiskt använda dem för att automatisera sin inkorg. De kunde koppla agenter till verktyg, de kunde låta en agent styra en dator åt dem, och de kunde, om de kände sig lite vågade, släppa lös AI-agenterna på Maltbook för att posta och interagera med andra agenter offentligt där alla kunde titta på. Jag tror att eftersom den verkligen kunde interagera med så mycket mjukvara, och dessutom tror jag är de nedladdningsbara färdigheterna på marknadsplatsen ett verkligt fascinerande koncept. Nu, oundvikligen, fanns det vissa nackdelar. En mängd säkerhetsforskare som testade den visade precis hur lätt allt kunde gå snett med promptinjektionsattacker. Så eftersom den här saken har tillgång till hela din dator, den har tillgång till internet, den har tillgång till e-post, om du skickar den ett listigt formulerat mail kan du faktiskt få den att göra saker den inte borde, som att läcka konfidentiella lösenord eller utföra en oåterkallelig handling, radera saker från din dator för alltid. Jag såg till och med en historia där någon tydligen sa att de släppte lös den på sin riktiga dator och den raderade alla familjebilder de tagit. Jag vet inte om det bara är, du vet, att de försöker typ ragebait A på X, men det var det påståendet jag såg där. Så med e-moltbook och allt som pågick på den typen av liksom sociala medieplattform fanns det många inlägg som påstods försöka få agenterna att skicka bitcoin till specifika plånboksadresser, eller hur? Så folk skulle utge sig för att vara botar på den här typen av sociala medieplattformar och säga skicka bitcoin till den här plånboksadressen, och det försökte se liksom, om någon hade en av dessa open claws på en riktig dator med tillgång till en riktig bitcoinplånbok. Och hur som helst, det är i princip den äldsta bluffen i världen, men det här är bara robotrevolutionens version av det. Så jag tror inte det är särskilt svårt att föreställa sig en företagsversion av detta, eller hur? En agent som sitter på din dator eller din arbetsyta med tillgång till allt. Någon, du vet, mailar en nyttolast som är insvept i artigt språk, och sen kan den här agenten läsa den, och sen, du vet, är i princip allt annat i mailet irrelevant, men det finns någon form av attack eller någon form av instruktion att klicka på en länk, och du vet, det avleder det och laddar ner skadlig kod till din dator, så uppenbarligen inte bra. Det finns definitivt några riktlinjer som behöver införas för allt detta. Du vet, sånt som att inte lita på externa indata. Så, i alla fall, det är inte perfekt, men jag tycker att det är ett jättebra verktyg ändå, och det är en intressant sak som vi kan se med många människor som använder det. Så, vart är det här företaget på väg och vad är dess bakgrund? Så Steinberg tog faktiskt inte, tror jag, den mest traditionella vägen för att bygga detta. Han kodade i princip ihop det här som ett helgprojekt. Det spreds lite grann, blev viralt till viss del, och han lade ner otroligt mycket arbete på det. Han samlade inte in några pengar för det. Han hade inget team. Det var bara han själv. Och det här är från en kille som tidigare hade startat och sålt ett företag, men nu jobbade han med det här typ bara solo på egen hand. Jag tror han pratade om att det fanns intresse efter att det här började bli viralt. OpenAI och Meta båda pratade med honom. Metas erbjudande tydligen, enligt honom, var Mark Zuckerberg som använde OpenClaw i en vecka och skickade detaljerad feedback till honom om det, vilket, ärligt talat, bara det är ganska coolt. OpenAI's presentation var lite mer strukturell. De sa typ, hej, vi kan ge dig beräkningskraft, vi kan ge dig infrastruktur, vi kan ge dig tillgång till i princip alla de senaste modellerna och forskningen. Och så vissa modeller som inte hade släppts än kunde han testa och liksom arbeta med. Och jag menar, de är uppenbarligen de främsta inom all AI, så jag tyckte det var riktigt imponerande. De visade honom några av deras så kallade coola projekt som de håller på att utveckla för närvarande. Så den 15 februari meddelade Sam Altman att Steinberger skulle ansluta sig till OpenAI för att, citat, driva nästa generation av personliga agenter. OpenClaw, sa Sam Altman, skulle leva vidare som ett öppen källkodsprojekt under en stiftelse med OpenAI som fortsätter att stödja det. Så det är inte så att OpenAI, du vet, kommer att förvandla detta till ett vinstdrivande företag i sig, utan det kommer att vara en stiftelse. Det kommer att vara öppen källkod. Alla människor som har jobbat med det och skickat in ärenden, liksom, det kommer fortfarande vara publikt tillgängligt för alla. Jag tror det är en sorts goodwill, ärligt talat, för OpenAI, för de får ju det här öppen källkodprojektet. Och det känns för dem kanske som att de återgår till sina öppen källkodsrötter. De tar detta riktigt populära öppen källkodsprojekt, de fortsätter att stödja det. De kan fortfarande tjäna en, du vet, häpnadsväckande mängd pengar från OpenAI's ChatGPT och alla deras andra produkter, men de har fortfarande kvar detta. Och jag tycker det är intressant. Många människor frågade Steinberger varför han valde OpenAI istället för att välja någon som Anthropic eller Meta eller vad som helst. Och han sa att han kunde ha byggt upp OpenClaw till ett jättestort företag. Men att bygga upp ett så stort företag inte var någonting som han tyckte var särskilt spännande. Jag tror hans förra företag han sålde var typ 100 miljoner dollar. Så jag tror, eller 100 miljoner euro. Så han har ju tidigare lyckats väldigt bra för egen del. Jag tror inte han ville upprepa den processen. Det var mer som en rolig sidogrej. Han ville verkligen att det skulle bli viralt. Och så var det här ett ganska spännande sätt för honom att komma in i ett stort företag, få en riktigt stor inverkan med sitt nuvarande projekt, utan att ha, tror jag, omkostnaderna och huvudvärken med att driva ett massivt företag. Så jag tycker det är intressant. Dessutom, det fanns några riktigt roliga inlägg där folk frågade honom typ, hallå, hur kommer det sig att du inte gick med typ Anthropic? Varför valde du OpenAI? Och han sa, de enda meddelanden Anthropic skickade mig var kärleksbrev från deras juridiska avdelning. Så jag tror att för honom var Anthropic inget alternativ. De ville bara skicka ett varningsbrev. Samtidigt var alla andra som, Oh wow, det här är faktiskt riktigt coolt. Mesa, jag vill också säga, släppte i Manus, deras tidigare förvärvade företag, ett väldigt liknande verktyg som de lanserar. Och de rullar ut det i WhatsApp och en massa av deras andra verktyg också. Så de köpte det faktiskt inte till slut, men jag tror de byggde sin egen version istället. Och det här är lite det klassiska metasättet att göra saker på. Jag tycker det här är väldigt intressant. För nu, OpenClaw kommer att, det finns några varningar, eller hur? Säkerheten är helt klart ett problem som måste lösas. Men jag tror samtidigt att det här handlar om att få tillgång till det största AI-företaget i hela världen för att hjälpa till att kanalisera och stärka det, och med all beräkningskraft och alla resurser från OpenAI tror jag att det kommer att bli något som är otroligt användbart. Och jag tror att folk inte heller ska glömma att Claude Code, som har, du vet, blivit det mest populära kodningsverktyget för utvecklare före OpenClaw förstås, också var ett sidoprojekt av en utvecklare på Anthropic som blev otroligt populärt. Så ibland blir dessa sidoprojekt, dessa vibe-kodade saker, massiva produkter för företaget. Beam. Och det här verkar vara fallet med OpenClaw också. Så det ska bli spännande att följa med och se vart den här tekniken tar vägen. Jag menar, jag ser honom fortfarande på X säga, okej, typ att han sa någonting i stil med att han hade 3-800 PRs skickade till sig och han måste gå igenom och granska varenda grej innan han kan skicka in det. Men han är typ, jag kan bara, han sa att han granskar 600 manuellt om dagen eller något så galet, och han har mycket kvar. Så många försöker bidra till det här open source-projektet. Många är entusiastiska över det. Och det är uppenbarligen mycket jobb. Men jag tyckte det var intressant, även med hela detta förvärv och att han drogs in i OpenAI, så slipar han fortfarande aktivt på detta. Det här är hans bebis. Han älskar det. Han överger det inte. Så, det är ganska coolt. Okej, tack så mycket för att ni lyssnade på podden. Om du gillade avsnittet, om du lärde dig något nytt, lämna gärna ett betyg och omdöme. Och om du vill få tillgång till alla de senaste modellerna från Anthropic, OpenAI, Google, Grok, alla andra ljudmodeller, bildmodeller, kolla in ibox.ai. Vi har en helt ny prisnivå för $899. Och om du redan har vår månatliga $20-nivå, kolla in vårt nya årspris och du får 20% rabatt om du väljer årsabonnemang. Så kolla in det, ibox.ai, och jag hoppas du får en fantastisk resten av din dag.